Jag tänkte innan jag fortsätter här också att nämna att alla som, det är många som har jobbat i det arbetet. Alla har ju inte möjlighet att vara med här. Men jag tänkte att jag skulle bara bli kort, min familj kommer fram, så att kom ni allihopa fram. Kom. Ja. För de är också delaktiga i detta i allra högsta grad. De har hjälpt mig mycket. Kom Julia. Kom Linda. Jag bara kort säga att Rebecka hjälper mig med, hon har gått på medieprogrammet, så hon hjälper mig med layout. Det här är Magdalena, min fru, som också hjälper till mycket med paketering, skicka ut. Och Melinda, hon kan inte göra så mycket än. Hon sätter färg på tillvaron i alla fall. Peter hjälper mig också med de saker. Och Julia. Och jag har en ung familj för att gifta mig sent i livet. Så min fru och jag har gift oss ungefär samtidigt som jag började med bibelarbetet. Nästan ungefär samtidigt. Så min fru, hon är en ungerska. Och hennes familj är bibelkonservativa pingstvänner från östra Europa. Härligt. Så jag vill att de ska också känna sig delaktiga. De har haft tålamod med mig, för jag har jobbat mycket med det här. Och det är klart att familjen har fått ha tålamod, för det mycket tid går åt sidan. Tack ska ni ha. Ska vi se om jag hittar en liten. Där ja, tack. Nu ska jag ta några nya saker som inte någon inte med på DVD-skivan. Lite om reformationsbibelns ytterligare. Ja, vi tar först om fotnoterna. För att vi kommer ju två olika bibelutgåvor. Den ena är den här som ni har skaffat nu, som har då grundtextskillnader som kommer direkt under versen. Och det är jättebra, för att då kan man, om man har en god vän och någon annan som man vill visa att här finns skillnader, så kan de läsa och se att oj, det är skillnad mellan reformationsbibeln och den andra texten. Så det är väldigt bra. Men man måste vara väldigt klar över att så fort det står UN, så är inte det en alternativ översättning. Det är en fel översättning. Det är fel grundtext. U står för United Bible Society. Det är alltså det förenade bibelsällskapen. Det står U för. Och N står för Neste Arland. Och de två är samma grekiska text. Så UN står för fel grundtext. Det är bara. Och en del vill inte ha det här under bibeltexten, att det finns mängder av fel. Så då har vi fått, och det är det Rebecka hjälper mig nu. Hon plockar ut alla de här UN-fotnoterna och så lägger vi det som en bilaga längst bak. Och då är det andra som istället vill veta vad stod det i Karl XII:s bibel på den ställen. Vi har väldigt mycket beställningar från Norrland. De använder fortfarande Karl XII:s bibel idag. Och de vill veta en del viktiga skillnader mot Karl XII:s bibel helt enkelt. Så då kommer det stå fotnoter KX och så två streck och Karl XII. Och så står det vad det stod där istället. Och det är den andra layouten vi ger ut. Så, men då får man alltså grundtextskillnader som en bilaga längst bak. På kanske 40-50, ja 40 sidor någonting. Så det är lite förklaring på skillnaderna. Men den här är skillnaden i grundtextskillnaderna. Vilket är den som jag tror kommer vara mest efterfrågad. Den tror jag kommer gå åt, och många kommer att vilja skaffa sig den här. Och den översättning som ni har nu i handen, det är alltså den 9 september som vi gjorde sista justeringen. Och den ligger också på hemsidan, så man kan ladda ner den till sin dator, iPhone, iPad om man vill. Och läsa även i datorn. Vi kommer släppa den till olika andra bibelprogram. APG29, som ni kanske känner till. De vill lägga reformationsbibeln på sin hemsida. I form av en databas. Och vi har gett dem tillstånd till detta. Så den kommer snart där. Alla andra bibelprogram som Logos, Isvård eller vad det nu heter. Vi kommer släppa texten fritt till sådana databibelprogram också. För vi vill att ordet ska spridas så mycket som möjligt. Amen. Men vi har alltså en ny sak som vi skiljer sig då från Bibel 2000 och Folkbibeln, men som finns i King James, det är att det finns ord som är kursiverade. Och nu kommer ni se det i texten ibland att det finns ord som är kursiverade. Och då vet ni att det ordet finns inte i grekiska. Men det är oftast är det små ord som han, är och sådana här ord. Väldigt sällan som vi lägger till som namn eller verb eller annat. Det är väldigt, väldigt skickiga med. Men vi har ett ställe som jag vill lyfta fram som är liksom ovanligt för oss men som vi ändå har gjort. Och det är Kolosserbrevet 1:19. Det står så här. Nu ska vi se här. Ty det har behagat att låta hela fullheten bo i honom. Och det känns som att det fattas någonting. Och det är fadern. Så då är, och vi står det så här. Ty det har behagat fadern kursivt att låta hela fullheten bo i honom. Det är ett av de få ställena där vi lägger till ett så starkt ord som fadern. Men annars är den meningen inte komplett. Vi vet inte varför, men King James har gjort något liknande. Folkbibeln har lagt till Gud där istället. Men det är ju inte kursiverat. Men vi har ju kursiverat, så då vet man. Det är en viktig skillnad. Då ska vi se. Vi har också strävat efter att översätta i så gott som alla grekiska ord. Det finns ett grekiskt ord som heter gar. Det betyder bland annat ty, för, eftersom, därför. Men Folkbibeln och Bibel 2000 har ofta valt att utlämna det ordet. Så läser Johannes 3:16 så blir skillnaden så här. Så älskade Gud världen. Då är Folkbibeln och Bibel 2000. Men vi har kvar det här. Ty, så älskade Gud världen. Okej, ty är lite gammaldags. Men vi har kvar, man kan säga det finns ungefär 1000 drygt ställen som ty, eller alltså gar, förekommer i Nya testamentet 6. Och vi har försökt få bort många ty och ersätta det med för istället. För kan det betyda. Men här känner vi att vi låter ty vara kvar. Det är ju väldigt inarbetat ord. Och sen det här kända stället, ty av nåden är det frälsta. Där är ty kvar. Vi kanske har kvar ungefär en handfull ställen med ty. Annars har det blivit för, eller eftersom, eller därför. Men nu ska ni få se att om man tar väldigt ofta bort det här ordet för att man känner att det är lite överflödigt, så kan det få betydelseskillnad. Vi läser till exempel Johannes 3:23. Och nu talar vi inte om grundtextskillnader, nu är vi inne på översättningsskillnader. Då blir skillnaden så här. Folkbibeln, Bibel 2000. Även Johannes döpte i Ainon nära Salim, där det fanns gott om vatten. Men så läser vi reformationsbibeln, och det var samma i Karl XII King James. Men också Johannes döpte i Ainon nära Salim, eftersom där fanns mycket vatten. Så här ordet gar, eftersom, eller ty, är borta. Och det här vilar ju själva meningen vilar ju lite på det här ordet, att orsaken att han var och döpte just där, det var att han behövde mycket vatten. Men vi såg innan att det fanns bekymmer förr. Det finns även bekymmer idag för en del med det här med tronedop, barndop. Jag vill bara nämna att huvudöversättare för Folkbibeln, Ingmar Furberg, som var med i första upplagan, han var en ivrig barndopsförespråkare. En mycket ivrig barndomsförespråkare. Men även Bibel 2000 har alltså gjort så här, att de har tagit bort det här ordet. Så det är farligt när man tar bort så. Där har vi en skillnad till som slår igenom. Inte bara när det gäller gar. Det finns andra små sådana här små ord också som kan få betydelse. Sen har vi en annan skillnad också i översättning. Vi försöker alltså översätta de grekiska orden korrekt. Så finns det namn, så blir det namn i den svenska texten. Finns det inte namn i den grekiska texten, kommer inga namn i den svenska texten heller. Men här ser vi ett exempel på där alltså även både Bibel 2000 och Folkbibeln väljer ibland att skriva ut ett namn för att kanske göra texten lite mer lättförståelig, men som inte finns i grekiskan. Så här har vi då, här har de lagt in Jesus här. Men mannen gick ut och började ivrigt berätta och spred ryktet vidare omkring. Därför kunde Jesus inte gå in i städerna öppet. Nu tror jag ju att det syftar på Jesus också. Men korrekt översättning är det här. Mannen gick därifrån och började ivrigt berätta och gjorde saker känd vidare omkring. Så att han inte längre kunde gå in öppet i staden. Så att det står han i grekisk text. Det finns inte Jesus där. Så den här skillnaden finns också på en del ställen i Nya Testamentets text. Både gäller folkbibeln vid 2000 mot reformationsbibeln. Samma sak är det. Det var ju alltså namn. Det var ta bort ett ord. Lägger man till ord så kursiverar vi, som jag sa. Men försöker vi alltså kursivera ord så att meningen blir komplett, men inte så att det ger en annan läsförståelse. Här ska jag ett exempel på att man kan lägga till ett ord och så får man en annan läsförståelse. Vi ska titta på Petrus 4 och 6. Jag läser från folkbibeln. Bibel 2000 har också sagt att de lägger till nu. Det var därför evangeliet förkunnades också för dem som nu är döda. De har lagt till nu. Reformationsbibeln. Därför blev ju också evangeliet predikat för de döda. Mm. Då har de skrivit fotot den här att man har känt sig nödsakad att lägga till nu för att inte någon ska tro att man ska predika för de döda som nu är avlidna. Okej, syftet må vara gott, men det är likväl ett tillägg som ger en annan förståelse. Vi har ju bara översatt, vi kan ju inte liksom alltid veta. Det kan vara ibland man vet svårt att veta exakt vad som menas. Texter kan ibland vara lite på grekiska, lite dunkel. Det finns olika alternativ hur man ska förstå texten. Och då har vi strävat efter att det ska vara kvar. Så att man får möjligheten att förstå texten så som grekiska säger. Och då tänkte jag tänker så här. Matteus 8:22 säger Jesus här. Följ mig och låt de döda begrava sina döda. Då förstår jag att en död människa kan ju inte begrava en annan död människa. Då förstår jag att han menar nog de som är andligen sett döda. Och då förstår vi att predikat för de som andligen sett döda kanske det menas här. Möjligtvis. Så tror jag att det är. Så då har de alltså ibland lagt till sådana här saker. Och det blir ju också skillnad. Så vill jag säga att det är så viktigt att vi läser Bibeln rätt, eftersom skriften säger summan av Guds ord är sanning. Och säger då just det som jag har sagt innan, vi ska inte välja en skrift som vilar på Vatikanus och Sinaiticus. Vi ska istället välja text som vilar på Textus Receptus. Och nu finns ju då den texten på nutidssvenska, äntligen. Och kan vi rätta kort till sist där, det finns då med på DVD-skivan, men alla kanske inte har hört det. En man skrev till oss, det här är ju nog kanske 3 år sedan. Han hade en vän som hade träffat Jehovas vittnen. Denne vän tyckte att Jehovas vittnen verkade bra. Han tänkte bli medlem. Mannen som ville varna honom tog fram Bibel 2000 och läste. Och läste för honom vers efter vers. Det blev ingen förändring. Så hittade han våran översättning på nätet, Reformationsbibeln. Så läste han från nätet för den här brodern. Och så kom reaktionen. Han säger, men det har ju fel om Jesus, säger han plötsligt. Och då bytte han bara översättning. Och det är ju så att vi tänker, Bibel 2000, den trycker ju tillbaka Jesu gudom. Folkbibeln försöker ju naturligtvis lyfta fram Jesu gudom där det går, men de har ju fel grundtext, så det blir inte fullt ut. Med reformationsbibeln, då blir det komplett. Rätt grundtext, troende, och vi älskar att lyfta fram Jesus. Amen. Och då när han såg detta, så blev denna mannen räddad. Han lämnade. Och jag säger, jag känner att arbetet som man har gjort har redan fått, man har redan fått det priset som är värt allt arbetet. En själ räddad. Ja. Amen. Så vi rekommenderar alltså Reformationsbibeln. I Gamla testamentet kan man läsa Kolossalbrevets bibel, det är gammal text. Man kan naturligtvis läsa King James version, men det är gammal engelska. Vi har andra äldre översättningar också, Gamla testamentet. Jo, King James finns, och vi har några andra äldre översättningar i Gamla testamentet som vi har skannat och lagt på vår hemsida, som man kan ladda ner och läsa också. Det finns 1878 års översättning. Jag kan inte gå i god fullt ut för de här översättningarna, hur pass bra de är, men jag tror att de är de som jobbade med 1878 text, de var mer gudfruktiga, om vi säger så, än de som senare tog vid arbetet i Bibelkommissionen. Där kan nog svenskan ibland kanske inte kännas fullkomligt färdig, men man kan ändå läsa den med gott behåll. Folkbibelns text är naturligtvis bättre i Gamla testamentet än både Bibel 2000 och 1917, vill jag säga. Men det finns ändå skillnader. Det jag ska säga, och det som Patrik påminner mig om, det är att jag ska säga så här, att den stora skillnaden vi nu pratar i grundtext, den har vi i Nya testamentets text. I Gamla testamentets text så finns det skillnader, men det blir mer översättningsskillnader. Det kan finnas ett antal skillnader. Det finns ingen som har gjort en ordentlig sammanställning på hur många det är. Jag vet sådana som har forskat och säger att det finns bara 8 viktiga skillnader. Andra säger att det finns 20 000. Jag tror inte att något av dem stämmer riktigt. Jag tror att det finns mer än 8, men det finns inte så många som 20 000. Nej, det finns. Men jag har inte kommit så långt. Vi försöker faktiskt dokumentera. När vi jobbade med Moseböckerna så dokumenterade vi och skrev upp skillnader som vi upptäckte när man har valt att gå på kanske en gammal grekisk översättning som Septuaginta istället för hebreisk text. Och då har vi listat ner de skillnaderna. Dock inte så många. Det kanske, jag kommer inte ihåg hur många de var, men vi fortsätter naturligtvis att göra en sån dokumentation. För det kan vara roligt att veta lite hur vad det handlar om. Sen är det också så att olika bibelstudieprogram använder olika hebreiska texter. Men vi håller oss till den som King James Version använder sig av. Och vi kan inte översätta fullt ut hebreiskan till svenska. Det är för stort jobb. Det tar för lång tid. Utan vi kommer att översätta engelskan, King James, till svenska huvudsakligen. Men vi ser ju till att det blir på bra svenska naturligtvis. Ja, det var de. Sen hade jag fått in, jag tror att jag är färdig där. Sen hade jag fått in en fråga från Dan. Han frågar mig om varför har översättarna till King James, de har ju alltså skrivit helvete istället. Alltså det finns två grekiska ord i bibeltexten. Reformationsbibeln använder ju två ord, finns där det finns Hades och Gehenna. Hades översätter vi med dödsriket och Gehenna med helvetet. Ja. Samma gör Bibel 2000 faktiskt. Men folkbibeln, de har alltså valt att inte översätta Gehenna, utan det står precis som det gör på grekiskan. Men när det står Hades, då skriver de helvetet i folkbibeln. Det kanske ni inte har tänkt på, men så är det. När man däremot tittar på 1917 så har de också inte heller översatt Gehenna, men de har dödsriket. 1917 års översättning. Men vi har alltså då skilt på de här två olika orden. Jag har forskat lite på nätet för att se, kan jag få hitta en förklaring? Varför har översättare King James gjort så här? Det är ju väldigt svårt naturligtvis att svara på, för att översättarna kan jag inte fråga. Men vi har olika, det finns de som försvarar King James. Det finns de som menar att King James version är en fullkomligt perfekt översättning. Finns det inte något fel? En del av dem kallas då för King James only. Därför de menar att det är bara King James version som gäller. Och en del går så långt att man menar att man måste bara läsa den översättningen för att verkligen kunna bli frälst. Men till dem hör inte vi. Och då hade vi inte översatt Reformationsbibeln. Utan vi tror att Reformationsbibeln går bra. Det går bra att läsa på olika språk. Det måste vila på rätt grekisk text. Vi tror däremot på Textus Receptus, att det är Guds bevarade ord, inspirerat och överlämnat. Amen. Och det finns en bra spansk översättning. Det finns portugisisk också? Ja. Ja. Okej, okay, tackar. Bra. Det finns på flera språk. Bra, som vilar på rätt grekisk text. Men de som försvarar King James, de försöker lägga fram argument att översätta det King James att de menar att Gehenna är ett hebreiskt ord och att Hades är ett grekiskt ord och att Paulus, när han skrev till alla breven till de icke-judar, så använde han Hades. Men när Jakob brev skriver en gång, så använder han Gehenna, därför att han skriver till judarna. Men okej, det låter som ett intressant argument. Men så kommer vi till evangelierna där Jesus använder båda orden. Han använder både Gehenna och Hades. Och då stämmer ju inte riktigt bilden längre. Så då funderar jag på, och så vi läser då till exempel om den rike mannen Lazarus. Så är det klart man kan förstå att översättarna kanske kände att det här är väldigt snarligt helvetet, för att han är på en väldigt plågsam plats, den rike mannen. Och han ropar på att han ska få hjälp, han vill ha vatten från andra sidan. Och det är ju han är förlorad, han kan inte göra någonting åt det för att han är död. Och han vill att hans bröder ska bli väckta och varnade, men någon säger, de har profeterna och de har... Och det hjälper inte om någon uppstår från de döda, så vill de inte tro i alla fall. Men då det känns när man läser stället som att det är väldigt snarligt helvetet, men det är ändå inte en brinnande sjön. Och det är ändå en plats där de kunde se varandra. Alltså de kunde se över på andra sidan. Nu vet ju vi väldigt lite om det där. Vi har inte så mycket bibelställen på detta. Men jag är nog inne på samma tanke som dig, Dan, att det finns en tillfällig förvaringsplats, som vi säger, dödsriket. Och läser i apostlagärningarna så ser vi tydligt att det talas om att Jesus, att han kunde inte hållas kvar, utan han kom ut ur dödsriket och så stod han upp. Och när han var där nere så var han ju och proklamerade seger. Han dog inte andligen. Nej. Det var Gud. Det var Gud. Jesus var Gud. Men han var där nere, han proklamerade sin seger, han uppstod. För dödsriket kunde inte hålla honom kvar. Så det var en tillfällig förvarningsplats fram till domen. Och då ska alla själar kastas i den brinnande eldsjön. Och då kan mina säga att, ja men varför använda Gehenna? Ja men det är så många som inte vet vad Gehenna är för någonting. Men säger man helvetet, då vet ju alla vad det är. Så det är lika bra att använda ett uttryck, även om man kan ha diskussion om varifrån ordet kommer och så vidare. Så vi har valt att använda det ordet och det andra. Så kanske det var så att de kände att det var väldigt snarlikt och att det var det som gjorde. Men jag vet inte mer. Jag försökte ta reda på det, men jag kunde inte komma längre. Jag har tänkt så. Andra är vi. Ja, det är som att man säger, man hamnar i häktet och så sitter man kvar i häktet. För att man släpps inte fri, för att man ska dömas. Ja. Och det är tillfällig plats. Men fängelset är mycket längre vistelse. Ja, och sen var det en broder som ville skulle läsa Jakob 5 och 16. Jakob 5 och 16. Vi ska läsa högt hur det står i den här texten. Vi har flyttat på placeringen av Jakob så att den kommer på samma plats som King James, och även de andra översättningarna har ni valt att lägga Jakob direkt efter det i brevbreven. För hade man en annan placering på Jakob. Jakob 5 och 16. Så här står det, så här i den här översättningen. Bekänn era överträdelser för varandra och be för varandra, så att ni blir helade. En rättfärdig mans ivriga bön förmår uträtta mycket. Så här står det ju att man ska bekänna överträdelse för varandra. Och så är det ett och emellan. Och så står det be för varandra, så att ni blir helade. Tycker du att det låter bra? Vad bra. Det finns andra översättningar som säger lite annorlunda. Som att det ligger en koppling mellan att bekänna synder eller överträdelse för att kunna bli helad.
Det står likadant i min norska
syntext. Ja, vad trevligt. Är det norska 97-utgåvan? Ja. Ja, det tror jag att det är. Ja, precis. Det finns två norska översättningar som är översatta av King James också. Om man går in på vår hemsida på frågor så hittar man adresser så att man kan beställa från Norge om man skulle vilja ha norsk översättning. Det går också bra att läsa. Man förstår ganska bra norska, många av oss. Den ena är 97-an, kommit 97, utgiven på Hermons förlag. Det är en översättning av New King James. Första faktiskt. Ja, 97, ja. Det är alltså, och där finns de här fotnoterna också, precis som vi har i Reformationsbibeln, fast de har uppmärksammat lite fler saker. Sen har det kommit ut en översättning till på norska som kom ut 2003, som också är, som är en översättning av den gamla King James version, som är gjort av väldigt få personer. Det är nästan ett enmansarbete. Den går också att skaffa för Norge om man vill. Men den är gjord av flera personer, den som broderna har det. Ja, nej, men så att det finns inte sån koppling här i den här texten. Utan man kan bekänna sina överträdelser och vi ska be för varandra. Så att ni blir helade. Så ska vi se om vi kan ha något mer. Det här citatet som jag säger, som är då från Markus 16:19. Nej, inte missionsbehandling, utan slutet av Markus, så vill de utelämna 12 verser från vers 9 till vers 20. Och det vill man därför att det fattas i två grekiska handskrifter. De är väldigt för den alexandrinska texten, alla de här fem textforskarna. Och de har en liten motto som säger så här, att när de två är överens och avviker från de andra, då går vi på de två. Om forskningen ska vara objektiv, så borde de ju då ha erkänt. Då borde de säga att den här är äkta. Och textforskarna är överens om att den här versen citeras av Irenaeus cirka 180 efter Kristus. Det är inget tvivel om det. Alla är överens om att han gör det. Men jag har ingen bra förklaring varför de inte erkänner texten som äkta, trots det så starkt bevis. Det har jag ingen svar på. Nej. Ja, missionsförfallningen finns ju lite i båda två. Ja, det finns lite i båda två. Men i Markus slutet så står det till exempel att den som tror och blir döpt ska vara frälst. Det har du inte i Matteus. Sen har du att dessa tecken ska åtfölja den som tror. På det sjuka ska lägga sina händer och det ska bli friska. Den texten har du inte i Matteus. Men det står på andra ställen att dessa tecken ska åtfölja dem som tror.
Jag menar om att den här Irenaeus har citerat en annan?
Jag vet inte vad de använt för argument. För att jag har ju läst igenom Metzgers. Han har ju kommenterat allt arbete som han gjorde när de gjorde den nya grundtexten. Och jag har läst hans kommentarer till varför tar vi bort. Varför säger vi att Markus slutet inte är äkta? Jag har läst igenom alla hans argument. Han har kommit, jag har en sammanställning om det, men jag tog det tiden medgiver om det här med Markus. Jag har gjort en grundlig efterforskning på varför har de tagit bort Markus 16:9-20. Och jag har gått igenom alla argumenten när de säger att ja, det här ordet strax, som förekommer väldigt ofta i Markus, finns inte i de sista verserna. Ett annat ord också, jag kommer inte ihåg det nu. Det är två ord som inte han har med i de här verserna. Men de orden har han inte med på flera andra kapitel i Markus heller. Så det är inget argument att ta bort dem, för att de orden fattas i de sista 12 verserna. Sen har de argument att det fattas i olika andra översättningar. Men vissa andra översättningar bygger på alexandrins text. Så finns det inte alexandrins text, så finns det ju inte i översättningen heller. Det kan man också stryka som argument. Jag går igenom alla argument och då ser jag att hans framställning är inte objektiv. Han lägger bara fram argument varför vi anser att de här verserna inte är äkta. Han talar inte om att den kyrkofader citerar verser. Han talar inte om att det finns i alla grekiska handskrifter utom två. Han talar inte om andra saker som talar för dess äkthet. Han talar om det som talar emot, talar för dess oäkthet. Och jag märker när jag läser en sammanställning att sammanställningen är inte objektiv och som en textforskare ska vara, utan han är väldigt subjektiv. Det är min upplevelse när jag läser texten och jag tittar på argumenten. Och vi har ju materialet. Det är inte bara de som har materialet. Materialet finns på nätet. Många av de grekiska handskrifterna är fotade. Det går att kontrollera. Så att här finns alltså tydligt så att de har valt, bestämt sig för den här linjen. Vi har ju varierat. Från början hade vi 3 stycken som var kunniga i grekiska. En drog sig ur för han hade för mycket att göra. Han lämnade arbetet under 2003. Den andra har blivit så gammal så att han klarar inte att fortsätta arbeta längre. Men en har varit kvar ända tills nu då, som har varit kvar hela tiden. Låt oss säga att vi har varit kanske några året med en tidigare, några har flyttat hem, några nya har anslutit sig. Så just nu är vi kanske aktiva någonstans cirka 15 personer ungefär som är aktiva just nu. Men sammanlagt är det mer än 20 som har med hjälp till.
Okej. Nu har jag en fråga om gamla testamentet.
Ja.
Och även det är ju av att alla biblar nu, gamla testamentet bygger på den som judarna sen har.
Den masoretiska texten, ja. Ja. Septuaginta är ju en gammal antik översättning och kan säkert vara till hjälp för att fastställa svåra textavsnitt ibland när man ska förstå text. Så jag har respekt för all antik text och man måste titta på allting från tillfälle till tillfälle. Men det finns ett ställe som ger oss problem och det är till exempel Ordspråksboken 8:22. Där står det om Jesus, att han är vishetens begynnelse. Då står det så här. Att i Septuaginta så står det att han skapades. Mm. Jag vet inte om vi har en. Där har ni. Du har folkbibeln där. Jag har ju naturligtvis Bibel 2000 någonstans här. Men det står alltså att du skapade mig i urminnes tid. I Septuaginta. Som skapade Jesus. Alltså Jehovas vittnen använder väldigt gärna det bibelcitatet för att tala om att Jesus är skapad. Någon som vill förespråka Septuaginta. Och man säger just det att de använder på Jesus tid mycket. Men många som har försökt att jobba med den gamla testamentets text. De flesta har ändå kommit fram till att det enda hållbara vägen att gå. Det är ändå att översätta från hebreiska masoretiska texter. Du kan läsa lite om de havsrullarna. Fyndet som gjordes 1947. Då var ju så här att innan fanns det bara. Det fanns den som sammanställde hebreisk text på 1500-talet. Ben Shain. Och vi fick andra Bombergs upplaga som kom på 1500-talet. Det var en sammanställning av olika hebreiska handskrifter som de hade tillgängliga då. Kom att ligga till grund för King James Version och andra översättningar. Men nu på senare tid så har Kittel och andra jobbat mycket med det här och kommit med en ny hebreisk text som någon säger vi ska bygga på den äldsta tillgängliga hebreiska handskriften vi har. Och då är det Leningradkodexen från 900-talet efter Kristus ungefär. Om ni vill läsa mer om detta så har jag gjort en artikel på vår hemsida som heter Den hebreiska bibeln. Här går jag igenom det här med hebreisk text och gamla testamentet och de skillnader som också finns där. Och då vill jag komma till det att den nya hebreiska texten som finns idag, den bygger alltså på en hebreisk handskrift, Leningradkodexen. Medan de som har tagit fram den hebreiska texten till King James version, den bygger på ett flertal hebreiska handskrifter där man alltså gjort en sammanställning för att få fram så bra text som möjligt. För en del menar också då att i Leningradskodexen så finns det ett antal fel som då automatiskt kommer med om man bara håller sig till den. King James har inte Leningradkodexen, utan de har Bombergs andra upplaga från 1500 någonting. Jag kommer inte ihåg årtalet. Och det är den som vi håller oss till. Och, men de flesta bibelstudieprogram som finns idag på dator, så den bygger på den nya hebreiska texten som kallas för BHS. Och den kommer från Stuttgart, och det är samma bibelsällskap som även ger ut Nestle Aland grekiska text, om jag minns rätt. Och de ger ut en hebreisk text som heter då BHS, och som då ligger till grund för många bibelstudieprogram på datorn, som till exempel Logos. Däremot Isvård, som också är ett bibelstudieprogram på datorn och som är gratis, man kan ladda ner. Den har vi försökt att kartlägga vilken hebreisk text de har använt där. Vi har inte fått någon svar från dem, men vi tror att de har använt en äldre text, för att det finns skillnader mellan de här två. Men vi har inte hittat så många, men vi har hittat några stycken. Jag menar att Septuaginta ger oss fler bekymmer än bara Ordspråksboken 8:22. Det är bara ett ställe. Det finns fler ställen som ger oss bekymmer med Septuaginta. Jag har gjort, när vi jobbade med Moseböckerna, så gjorde vi en sammanställning på skillnader där felaktigheter då slår igenom. Först finns det Septuaginta, sen kommer den in i latinska översättningen Vulgata, sen kommer den in till mig i den svenska översättningen Gustav Vasa, sen kommer den in i 1917, och sen når den fram till folkbibeln hela vägen. Och då är det alltså ett spår från Septuaginta. Och folkbibeln har ju reviderat 1917 års översättning, men försökt också översätta i hebreisk text emellanåt. Men vi ser en sån sidor i den gamla testamentets arbete där man som 1917 till exempel hade svårigheter med Jesu profetior som man tryckte tillbaka. Det finns en skrift som vi har gett ut också, som finns på den hemsida, som heter Sanningen bakom 1917 års kyrkbibel. Kan man också ladda ner från vår hemsida och läsa. Och där ser man ju hur de medvetet förändrar profetier om Jesus, så att det inte går att känna igen längre. Ja, nu pratar jag bara om gamla testamentet. Ja, förlåt. Det blir lite rörigt det här. Vi har till exempel första Mosebok 49:10. Det är slutet på första Mosebok när Josef uttalar sig för de olika judiska stammarna och deras framtid. Så talar han om judastam i vers 10. Och då står det, om jag minns rätt nu, härskarstaben ska icke vika från Juda till dess Shilo kommer. Till dess fridsförsten, eller ja, till dess Shilo står det. Det betyder frid. Till dess friden kommer. Och man menar att man tänker sig att Shilo där syftar fram till Jesus. Och vissa översättningar skrev fridsförsten, andra skrev, Kolatovte skrev hjälten. Då ville, jag har en debattartikel av personer från början av 90-talet som gav oss 1917, där han ansåg att man överdrev, man la in Kristus profetier som inte borde finnas där. Så de formulerade om den meningen. Så de skriver alltså, härskarstaben ska icke vika från Juda till dess han kommer till Silo. För Silo är ju en plats också. Och då blir det så här att, alltså istället för att man väntar på att Shilo ska komma, så låter det som att till dess Juda kommer till platsen Silo. Och där försvann profetian om Jesus. Personer och Tegner och Esaias Rudin. Rudin, de tre. För de tyckte att Kristus profetia i gamla testamentet var alldeles för överdrivet. De ville trycka tillbaka dem. Men jag förstod din fråga, och den är verkligen berättigad. Och så långt som jag kommer fram till, för jag har tittat mycket i Karl XII:s bibel också, så skulle jag vilja säga så här att de ville ju verkligen göra ett bra arbete i gamla testamentet. Men det var reformation i Sverige, det var få som kunde göra det här jobbet. Vi kanske hade ungefär två personer som gjorde det. De var egentligen latin kunniga från början. De hade läst latinska Vulgatabibeln länge. De hade den i, liksom i ryggmärgen. Vi ser att de försöker ibland göra ett bra jobb. Och ibland är det en bra översättning som faktiskt är lik King James. Men sen ibland är det helt fel. Så det är blandat. Det är blandat. Men jag tror inte att de hade för avsikt att göra ett... De ville, hade ett gott syfte och ville göra ett bra arbete. Men de hade inte så bra kompetens och de hade inte så bra textmaterial. Sen kom ju King James-översättaren. De kom ju i början på 60-talet. Det är ju nästan 70-80 år senare. De hade mer textmaterial. Det var minst 50 man som jobbade med det under många år. I olika grupper. Hade en helt annan kompetens. Och det blev en helt annan, mycket bättre översättning. Men våra svenska förhållanden var så bristfälliga. Men i Nya testamentet blev texten bättre. De översatte Luthers tyska. Det gick de väldigt noggrant på Luthers tyska översättning. Men i gamla så blev det, jag tror det blev lite Luthers översättning. Det blev lite latin, det blev lite blandat. Och det latinet, kommer latinet in så kommer väldigt lätt Septuagintan in också. För latinet kommer mycket från Septuagintan. Vi ser ett väldigt tydligt spår. Finns Septuagintan med så finns det latinet väldigt ofta. Då finns det ibland också Gustav Vasas bibel. 1917, folkbibeln. Men däremot inte Bibel 2000 ibland. Finns det ingen viktig profetisk händelse, ingen viktig skillnad, så kan ibland Bibel 2000 vara mer korrekt än folkbibeln. För de har översatt korrekt den hebreiska masoretiska texten. Men kommer den viktiga profetiska händelser så är Bibel 2000 helt borta bara. Totalt fel. Finns ingen, man känner att här är någon som inte har haft Guds ande. De är inte inspirerade av Guds ande och har inte förstått texten. Och då blir det helt fel. Men annars på vissa vardagshändelser så kan Bibel 2000 ibland vara helt korrekt. Fjällstedts översättning är ju Karl XII:s bibel, fast han har gjort kommentarer till den. Så Fjällstedt är Karl XII:s bibel. Karl XII:s bibel är ju inte en direktöversättning av text receptus, utan det är en översättning av Luthers tyska översättning. Men han vilar ju helt och hållet på text receptus. Men han använde en tidig utgåva utav text receptus, medan King James använde mer textmaterial och det blev några korrigeringar. Så att jag erkänner att det här Matteus vi hade i början är Matteus 5:22. Om man blir vred utan giltigt skäl. Det här giltigt skäl finns inte i Karl XII:s bibel. Det var en av de få ställena som fattas. Vi har korrigerat Karl XII:s bibel på ungefär 20-30 ställen i Nya testamentets text. Där de inte följer text receptus. Kanske beror det på att de använder en gammal, lite äldre version av text receptus. Där det fanns ett antal tryckfel eller fel helt enkelt. Som blev korrigerade sen. Ja, alltså jag sa flera gånger. Jag sa många gånger i Nya Testamentet, nu höll på med det till flera. Ja, men jag tror det är klart nästa år. Jag tror att vi ska klara det på 2 år eller så här. Och så blev många irriterade på mig för att jag sa tider som inte höll. För det var så svårt att bedöma tiden. Men vi gör så här att vi lägger ut nu varje bibok. Det har anslutit sig, sen vi gav ut nu och tryckte här nu i höst. Så har det anslutit sig en pingstpastor och en broder som är lärare på en folkhögskola i engelska. De två ansluter sig och ska jobba med olika texter i Gamla testamentet. Flera ansluter sig. Så att vi får god hjälp nu av flera som ska hjälpa till. Och så fort en bok är klar så lägger vi ut den på hemsidan. Och man har gjort detta ett tag. Vi ser liksom tempot lite. Hur ofta kan vi lägga ut en bok på hemsidan? Då börjar det bli lite lättare att säga vad har vi kvar? Nu vågar jag inte säga det. Men jag höll på med detta länge. Och jag tänkte att kanske göra någonting annat också innan. Ja, jag vet inte, Jesus kanske kommer innan dess. Men man vet inte. Men jag ska göra så gott jag kan och så fort som möjligt. Men så noggrant som möjligt också. För vi behöver verkligen Gamla testamentet. Absolut. Ja? Helvetet. Ja, precis. Absolut. Och det kommer tydligt fram i den här.
Ja,
och det står ju också under varje gång det står Hades, så står det här. Och varje gång så står det Gehenna. Det finns ett ställe där man av sammanhanget så passar det bättre att skriva. Och det gör King James också, skriver du dödsrike, vad är det du bara, det står så här, du grav, det finns ett ställe där det finns där det står du grav och du död. Vad är din udd? Ja, och där finns det grav på Hades, men det är det enda stället, och det är samma i King James, för att ingen har ju blivit kastad i den brinnande eldsjön ännu. Folkbibeln har ju valt att översätta Hades med helvetet. Men vi och flera översättningar har ju valt att översätta Hades med dödsriket. Det gör det ju. Men om du läser apostlärningarna i början, där det står att Jesus var i dödsriket, men de kunde inte hålla han kvar, utan han kom därifrån efter 3 dagar. Så är det Hades. Han var aldrig i Gehenna, helvetet. Första Petrus, ja. Dödsriket. Mm. Ja. Ja, exakt. Så det som står där i folkbibeln är mycket märkligt. De har alltså valt att använda helvetet på alla ställen som det står Hades, dödsriket. Och så har de inte översatt Gehenna som vi vanligtvis översätter med helvetet. Så har de gjort, vilket är, skulle jag säga, ganska ovanlig väg att gå. Och det kan nog ha gjort en del lite förvirrade, kanske. Det ska vi göra. Vi ska lägga sådana här bokmärken. Det kan man göra i den här pdf-filen, så att man kan klicka bara på ett kapitel. Så landar man där direkt. Framförallt bibelböckerna. För de har vi längst fram där. Så det kan vi koppla så. Det kan vi göra. Det var ju bara att vi inte haft den tiden än. Tischendorf, han går ut en egen grekisk text. Det kan vara intressant. Om nu någon, det är lite överkurs, men han går ut en egen grekisk text. Vi har en svensk översättning, Åkessons översättning. Han bygger sin översättning på Tischendorfs grekiska text. Och det gör att det finns verser och det finns annat som fattas i Åkesson, därför att han har gått på Tischendorfs grekiska text. Så där finns andra variationer som inte finns i andra svenska översättningar på just den punkten. Men när det gäller textforskning så kan jag säga en annan sak. Också en liten parentes. Och det är att när man hittade Döda havsrullarna så blev det ett institut som skulle jobba med de här textforskare på de här hebreiska handskrifterna. Därför tidigare har man ju bara haft yngre handskrifter, men när man hittade Döda havsrullarna så sa de som hade tittat på detta, forskat, de sa att de handskrifterna som man hittade där 1947 bekräftar att översättarna till King James hade använt rätt text. Amen. Men jag har inte kunnat forskar djupt i det, men jag har läst sån rapport om det. En annan intressant sak är också att alla de som jobbar i det bibelinstitutet var katoliker, utom 2. Och en professor som heter Ellegård i Sverige, han kallade det för en vetenskaplig skandal att katolska kyrkan höll så hårt i det här, för att det var bara 2 som inte var katoliker. Den ena lämnade snabbt arbetet. Den andra försökte vara kvar ett tag. Men sen hoppade han av och han sa att om man hittar något i de här Döda havsrullarna som skulle liksom störa och omkullkasta den katolska tron, så kommer inte världen att få veta det. Så de hade alltså ett hårt grepp om hela den forskningen. Och det gör att jag tror inte att, jag tänker så här att, tänk om vi skulle hitta en riktigt, riktigt gammal handskrift som nu skulle stödja Textus Receptus, som skulle vara från, låt oss säga, 100-150-talet. Så är min fråga, jag påstår inte, jag bara frågar, får vi veta det? För då är ju hela den nya textforskningen totalt fel. Då måste alla översättningar göras om, den grekiska grundtexten göras om. Och det här ekumeniska arbetet som nu är byggt med katolska kyrkan tillsammans, blir ju också väldigt ansträngt om textus receptus kommer tillbaka, som han har bestämt sig för att bekämpa. Och som jag vill säga att de har kommit en bra bit på väg med. Ni vet Vatikanens bibliotek. Det är ju ett jättebibliotek som finns där nere under i Vatikanstaten. Och det får inte vem som helst gå. Ja, efter 40 års forskning så lät man då allmänheten få veta mer om vad man hade kommit fram till, och man gav ut en publikation kring Döda havsrullarna efter 40 års forskning kring dem. Men alla de som då var kvar i det arbetet, alla de var samtliga katoliker.
Men var finns Döda havsrullarna?
Ska vi sänka... Någon skrift finns väl nere i Israel, tror jag. Tror jag.
Ja.
Ja. Ja, vem som helst ska komma och titta på dem. Precis. Men om vi säger att, låt oss säga att det fanns något dokument, något manuskript som störde eller ställde till det med den katolska tron. Finns de där? Eller är de undanplockade? Varför säger forskaren eller går så här? Att det är en skandal att bara de fick hålla på med detta. Inga andra fick komma in och titta på arbetet under 40 år. Det är märkligt. Så vi ser att de är inblandade och styr mycket.
Vem bestämde att det bara skulle vara
katolska? De själva. De styr väldigt mycket. De har också, alltså, de har ett inflytande på många ställen, och mycket mer än vad vi kanske anar. Länge, ja. Ja. Och vi ser ju många det som är på väg, och hur många som var på nere i Lund för några dagar sedan. Kopplingen mellan väckelserörelserna och rätt bibeltext. Och exakt de tankarna har jag också burit på. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i det. För att om vi tittar på början av 90-talet, så var Sverige ett ganska starkt kristet land. Vi hade mycket missionärer ute. Men allt, de första 20 åren från att 1917 kom, som egentligen var en fel text, baserad på fel text, så använde många fortfarande Karl XII:s bibel i 20 år till. Och vi hade ju också väckelse i vårt land, men sen skedde en väldigt stark sekularisering, kallar vi förvärldsligande av den kristna församlingen. Världen har alltså kommit in på många sätt i församlingen, och man har börjat bli väldigt liberal. Och Sverige har då haft en nästan störtdykning, skulle jag vilja säga, som kristet land. Så nu är vi alltså kanske världens näst mest sekulariserade land i världen. Så Sverige är ju ett enormt missionsland. Det finns ju så många människor som behöver vinnas för Gud här. Och jag tror att kopplingen mellan rätt bibeltext och väckelse är stark. Amen, det tror jag. Och jag tror att, och då säger jag så här, att tänk nu så här. Bibel 2081, det har kommit 1981. Inkluderas vi ju 2000. Vet ni vem som var huvudsättare? Nya testamentets text. Han heter Harald Riesenfeldt. 2 år efter att 1981 kom ut, 1983, så konverterar han över till katolska kyrkan. Han var alltså hemligen katolik. Men hade han varit katolik innan, så hade han inte kunnat vara huvudsättare. För att det måste vara en lutheran. Hon kommer från svenska lutherska kyrkan. Hade han varit katolik, så hade han varit diskvalificerad för jobbet. Därför konverterar han efteråt när arbetet var klart. Där har ni då formulerat. Då säger en del översättare att 81 har en stark katolsk prägel. Så när vi kommer till Matteus 16:18, så står det till exempel att Jesus säger till Petrus: du är Petrus, komma, klipp. Barn med stort K. De har gjort en mycket märklig översättning. De alltså kallar Petrus för klippan med stort K. Men Jesus som Guds son är liten med litet S. Han är herre med litet H. Men Petrus är klippan med stort K. Alltså väldigt, väldigt katolskt. Att det är alltså ämbetet. Petrus är den första påven. Han bär ett ämbete och det är liksom halvgudomligt. Och då har jag tänkt så här att om det var stark katolsk prägel på 81, kan det vara så då att den påverkar så mycket Sverige så att Sverige blir mycket mer katolsk om man börjar använda Bibel 2000 mycket? Och tittar man då från 81 fram till idag, vad har hänt? Sverige har blivit mycket mer katolsk. Och nu sa ärkebiskopen när han var här, så sa hon att nu ska vi den viktigaste skillnaden mellan lutherska och katolska kyrkan, det sa hon, är nattvarden. Nu vill man jobba på att kunna enas om nattvarden. Och ni ska ni veta att det som många gånger ledde till att man brändes på bål på 1500-1600-talet i katolska sammanhang, det var ju för att man inte ville ta nattvarden med den förståelsen att man åt Gud. Så det är en väldigt viktig sak. Och jag har tänkt på det att här är en väldigt viktig, och det är den viktigaste, att kan man inlemmas fullt i den katolska kyrkan när man tar nattvarden enligt katolskt sätt att se på det. Så att visst har en översättning väldigt stark koppling till vad som sker i ett land. Men nu ska vi hoppas att den här texten, som jag är övertygad om är den text som, inte för att vi översätter den, men för att det är den rätt grundtext som vi försökt översätta så bra svenska som möjligt, kommer ut till svenska folket. Och att man ska börja läsa Bibeln. Att vi får mycket mer bibelläsare. Och börjar de läsa ordet, så kommer människorna att vakna upp över sanningar. Ordet kommer att göra sin verkan med människornas liv. Och så med hjälp av den heliga ande så kan vi gå ut och förkunna ordet. Amen. Tack och lov. Vad sa Paulus? Han sa så här: vi är inte de som förfalskar Guds ord. Det fanns de som förfalskar Guds ord. Och de gick han till rätta med. Då sa han också till galaterna att de skulle se upp för en falsk ande. Så jag vill hävda att på samma sätt som det finns ett försök att förfalska och ges ett annat Guds ord, så finns det också, fienden försöker också komma med en falsk ande. Och vi kommer se starkt båda de här, vi ser redan starkt de här tendenserna. Vi är i slutskedet. Vi vet att människorna kommer att hylla antikristna när han träder fram. Kommer bli en världsledare. Och jag tycker mig se konturerna redan på hur det här förbereds. Gigantiskt. Och vi kristna ska alltså träna oss i att gå mot strömmen. Vi måste träna oss gå mot strömmen. Inte bara mot världens ström, utan också i kristna sammanhang. För det är inte allt som heter kristet som är kristet, vill jag påstå. Och nu är jag sticker ut hakan lite. Ja, tack. Ja, det var roligt att höra. Ja, men vi har det bibelkonservativa som har hjälpt till i arbetet alltså. Så det har inte funnits liberal teologi alls. Olika har försökt att hjälpa till ibland som inte haft. Vi har ju grundläggande tro. Vi har vår tro, vad vi står för. Och det har funnits de som har velat vara med i arbetet som inte har kunnat ställa sig bakom alla de trossatserna. Och då har jag sagt, tyvärr, du kan inte arbeta i det arbetet. Du måste vara med på alla punkterna. Här går det inte. Ja, du har jobbat i Portugal.
Ja, precis. Jobbat i katolska kyrkan.
Ja, du är uppvuxen i Portugal.
Ja, precis.
Ja. Du vet hur det är när de är i majoritet. Katolska kyrkan är i majoritet i Portugal. Och då vet man, det är annorlunda där än där i Sverige när de är i minoritet. Exakt, exakt. Så den här ekumeniken är väldigt farlig. Och där ser vi att den slår igenom först då med ordet där, ja, hur man går samman. Och sen slår det igenom på kyrksamma och man kommer tillsammans. Och hon sa visserligen också att det var andra frågor som de skilde sig åt, katolska kyrkan och lutherska kyrkan. Men det här tyckte hon var det angelägnaste, nattvarden. Men vi har ju inte varit med och skrivit på det här Charta Ecumenica heller. Det har leder. Det här som du pratar om, det här dokumentet, det har ju inte vi varit med och skrivit på. Det är ju de här ledarna som har skrivit på dem. Över huvudet på folk. Utan att folk vet om. Så de här stora samfunden har ju skrivit på och gått in i det här. Men vanliga medlemmar i kyrkan vet ju inte om att vad de har skrivit på för någonting. Nej, precis. Nej. Ja, precis. Det är inte många som vet om det. Ja, det ska man ta ner och visa faktiskt. För att det är... Ja, det är... Ja, massmedia där, det har de stort påverkat mycket där. Absolut. Men ja... Det var många intressanta frågor.
Jag
tror att vi får komma tillbaka. Ja. Ja, precis. Och det är skola imorgon. Höstlovet är över. Jag skulle gärna stanna. Det är så intressant. Timmarna flyger iväg när han får tala om det som ligger på hjärtat. Jag känner att jag känner stark samhörighet med er. Och att vi ser mycket gemensamma saker. Och roligt att ni kämpar på här i Linköping. Och vi får hålla kontakten och be för varandra. Fortsätt gärna be för oss som jobbar också i arbetet, för att det är mycket attacker som ni förstår. Och mycket som vill sätta käppar i hjulet. Jag tackar mycket att jag fick komma och jag önskar er alla Guds välsignelse.